aufbringt, auch egal, auf welcher Seite sie waren.
Och bron i Osti, där massaken på tyskarna ägde rum, vill några av de yngre nu döpa till försoningens bro, som en symbol för vänskapen mellan tyskar och tjecker istället.
Den 3 juni 1996, Tjeckien.
Tjeckien förlorade premiärminister Václav Klaus majoriteten i parlamentet, men han tros kunna få ihop en regeringskoalition.
Det tjeckiska valet är över, men landet kommer att hålla samma politiska kurs som tidigare. Inte mycket kommer att förändras. Men det blir en tuffare politisk match för premiärminister Václav Klaus framöver. Han kommer att tvingas att kompromissa mer och förhandla med den framgångsrika socialdemokratiska oppositionen och ekonomen Miloš Zeman. Han leder ett modernt västerländskt parti som inte har sina rötter i kommunistpartiet. Zemans socialdemokratiska parti ryckte fram och blev nästan jämstort med Klaus medborgarparti. En politisk situation som liknar den i Västeuropa.
I think now the political views are clearly articulated, and in that sense it much more resembles a Western system rather than the other East European countries where you have had the return of the ex-communists turned social democrats.
I Tjeckien har övergången till en fri marknadsekonomi varit framgångsrik, med en arbetslöshet på bara 3%, låg inflation och hög tillväxt. Men den tunga olönsamma industrin måste omstruktureras, och det är ett av problemen för den nya regeringen att ta itu med framöver. Och utanför huvudstaden Prag i ett typiskt tjeckiskt sommarstugeområde diskuterades förstås valet idag. Jaroslava Grigarova är pensionerad hårfrisörska, och hon är lättad över att Klaus fortsätter att styra landet.
Ja, myslím, že určitě, protože to je rozhodný a velmi rozumný pán.
Ja, Václav Klaus sitter kvar, och livet i Tjeckien kommer att fortsätta ungefär som tidigare.
Den gamla tvisten om Sudetlandet belystes igen. Ska det tillhöra Tyskland eller Tjeckoslovakien? 21 december 1996.
Fortfarande drygt 50 år efter andra världskriget finns det oläkta sår mitt i det nya enade Europa. Ett sånt är den gamla konflikten mellan Tyskland och Tjeckien om Sudetlandet. Men idag ska de båda länderna formellt försöka förlåta varandra här i Berlin.
Försoningsavtalet om Sudetlandet som Tyskland och Tjeckien idag gemensamt ska underteckna i Prag har förhandlats fram i 2 år och under stor vånda. I båda länderna finns det nu en bred politisk majoritet som stöder avtalstexten, men samtidigt fortsätter protesterna. I Tjeckien är det framförallt kommunisterna och högerextremisterna som ogillar avtalet, och i Tyskland anser sudettyskarna, de flesta lever idag i Bayern, att de har blivit överkörda i förhandlingarna. Sudetkonflikten inleddes 1939 när Hitlers trupper ockuperade Sudetlandet, som hörde till det dåvarande Tjeckoslovakien och där den största delen av befolkningen var tyskspråkig. Efter det tyska sammanbrottet 1945 så fick tjeckerna tillbaka Sudetlandet, men fördrev då hela den tyska befolkningen, nästan 3 miljoner människor, ur området i en genomgripande etnisk rensning. I försoningsavtalet så erkänner Tyskland nu att det var den nazistiska våldspolitiken mot det tjeckiska folket som beredde vägen för fördrivningen av sudettyskarna, och man beklagar nazisternas förföljelser under kriget. Tjeckien å sin sida beklagar de oförrätter som sudettyskarna utsattes för i samband med fördrivningen. Jan Mosander, Berlin.
Tjeckien och Slovakien den 26 april 1997.
Uttryckes igen, Tjeckien och Slovakien är mitt uppe i en häftig politisk kris 4 år efter Tjeckoslovakien delades upp i 2 stater. Den gången sågs deras skilsmässa som en förebild för hur det går att fredligt lösa nationella motsättningar. Men nu är den stämningen borta.
Slovakiens premiärminister Mečiar uppträdde som en man med förföljelsemani, paranoia. Det sa Tjeckiens president Václav Havel nyligen och utlöste därmed en politisk kris som bara har förvärrats sedan dess. Det var hårda ord som en del ville förklara med att Havel har slutat röka. Han skulle därför vara mycket lättirriterad. Bekant nog fick han 2 dagar efteråt ta emot ett spanskt hederspris. Motiveringen, han har byggt en demokratisk och fruktbärande fred mellan tjecker och slovaker. Nu är det här med rökningen nog en lättköpt förklaring och slovakiska ministrar har svarat med att kalla Havel för en clown. Allvarligare är att Slovakien har kallat hem sin ambassadör från Prag. Den personliga pajkastningen har också fäst uppmärksamheten på att de båda länderna har allvarliga problem som är olösta efter skilsmässan. Det gäller inte minst den del av guldreserven som tillhör Slovakien efter bodelningen. Guldet är kvar i Prag. Slovakien vill inte ta på sig sin del av vad som förut var gemensamma skulder. I bakgrunden finns också slovakiska lillebrorskomplex och kanske ser också Mečiar Havels förolämpning som ett sätt att blåsa upp sårade nationalkänslor i Slovakien som man kan använda sig av i det val som väntar där. Ländernas internationella anseende är också olika. Medan Tjeckien har betraktats som en demokratisk mönsterstat ser Västeuropa och USA med misstro på Mečiars sätt att styra Slovakien. Mečiar anklagas för att söla med de demokratiska reformerna, att inte vara riktigt pålitlig. Och medan Tjeckien ligger bland de främsta i kön till NATO och EU nämns numera aldrig Slovakien. Nu är nog ledarna i både Prag och Bratislava klokt i att dämpa den personliga och politiska motsättningarna. Är det något som NATO och EU inte vill ha så är det att få in nya medlemmar med olösta konflikter. Jan-Olof Pettersson, Prag.
Den 23 maj 1997. Om Slovakien.
Här i Europa är frågan om dagens folkomröstning i Slovakien om medlemskap i försvarsalliansen NATO har havererat redan innan den har genomförts. Stridigheter mellan å ena sidan regeringen och presidenten och den andra oppositionen har nämligen lett till så stor förvirring att resultatet kanske inte kommer att godkännas.
Jag vet det. Zustimmen, weil ich glaube, dass die Frage, wenn wir hinterlassen die andere Frage, ob wir überhaupt haben die Möglichkeit.
Jag kommer att rösta för ett NATO-medlemskap. Blir det nej till NATO, då blir vi nog inte heller medlemmar i EU. Och därför är det viktigt att rösta för, säger Alex, en ung Bratislava-bo. Men frågorna i folkomröstningen har ändrats så sent som i förrgår. Och förvirringen idag är total. Alex tycker det är regeringens fel. Den har ogiltigt förklarat en av frågorna i omröstningen. 3 frågor handlar om NATO-medlemskapet. Den fjärde var om hur presidenten ska väljas, av folket eller parlamentet. Den frågan har regeringen strukit. President Michal Kovács, som är lierad med oppositionen, har däremot sagt att folk bara bör rösta om alla 4 frågorna finns på röstsedeln. Eftersom beslutet fattades så sent så finns det idag olika röstsedlar i vallokalerna. På vissa håll sådana med 3 frågor, regeringens variant, och på andra håll sådana med 4 frågor, så som presidenten vill. Den av nationalisten Vladimir Mečiar ledda regeringen har gjort sig mycket impopulär i västvärlden. Bristen på demokrati är ju ögonfallande. Därför finns inte Slovakien med i den första omgången av öststater som kan erbjudas NATO-medlemskap, trots att ekonomin och övriga förhållanden talar för. Kristina Gustafsson, Bratislava.
Den 3 juni 1997. Tjeckien.
I Tjeckien beslöt regeringen att 2 av landets största banker ska privatiseras. Den senaste veckan har tjeckerna fått uppleva både regeringskris och valutakris. Flera bank- och korruptionsskandaler har gjort att det som förutsågs som mönsterland för omställning från plan till marknadsekonomi nu har råkat i svårigheter.
Prag, det är den gyllene staden som visar upp allt mer av välputsade och prålande fasader. Det har byggts och investerats mycket i flotta affärer och kontor här. Och så här års uppe vid Pragborgen är det fullt med turister. Men inne i själva presidentkansliet här har krismötena avlöst varandra den gångna veckan. Premiärminister Klaus har för presidenten Václav Havel fått redogöra för ministrar som avgått, för en valuta som i praktiken devalverats och så hårda besparingspaket. Tjeckerna har förundrat utanför bankerna sett växelkursen sjunka en 10%. Regeringens löfte om en stabil valuta höll inte. Och i affärer och varuhus har nu priserna rusat i höjden på allt som är importerat. För den vanliga tjecken är ekonomin nu mycket osäker och förbittringen väller fram över politikerna.
Ja, jag vet att ekonomin är dålig
nästan. Tjeckien har sett som ett mönsterland för omställningen till marknadsekonomi och valutan här, den tjeckiska kronan, har varit den stabilaste i hela Östeuropa. Men de senaste veckorna har man här i bankernas handelsrum sett hur valutans värde har rasat och aktiekurserna har gått i botten. Bakgrunden är korruptions- och finansskandaler i många tjeckiska banker och företag. Ta Jordbrukarbanken, Agrobanka. 11 bankanställda häktade för att ha tömt banken på tillgångar. Eller ta IPB, den tredje största banken. VD och styrelseordföranden är häktade för att ha använt bankens pengar i privata insideraffärer. Och på börsen i Prag har finans- och korruptionsskandalerna blivit så många att utländska investerare nu drar sig tillbaka härifrån. Pengar satsas hellre i Polen och Ungern. Och det som hänt betyder att ställningen nu vacklar för den annars så självsäkre premiärministern Václav Klaus. Han har alltid predikat att staten inte ska ingripa och kontrollera. Marknaden kan reglera sig själv. Men marknaden, kapitalplacerarna, har nu övergett det som förut hyllades som paradexempel på omställning från kommunism. Tjeckerna får ställa om till höjda priser, besparingspaket och kanske nyval.
Den 8 juli 1997, Tjeckien blev tillsammans med Polen och Ungern medlemmar i NATO. Det bestämdes på ett toppmöte i NATO i Madrid.
This is a historic decision paving the way to a more stable and secure Europe. We see the invitation extended to us in Madrid as a recognition of the tremendous efforts undertaken by our societies following the changes in 1989 and 1990. We are indeed very proud.
Vi är verkligen mycket stolta över att omvandlingen av våra näringsliv och våra politiska system har gjort det möjligt för oss att komma i åtanke för medlemskap. Det sa Tjeckiska republikens president Václav Havel när han igår kväll med Polens och Ungerns stats- och regeringschefer uttryckte hur belåtna de tre länderna är över att ha bjudits in till NATO. Havel underströk också att de tre staterna är beredda att nu ta på sig både de rättigheter och skyldigheter som gäller för en NATO-medlem. Till plikterna hör också att bidra med ett trovärdigt försvar till NATO. Här väntar nu en både omfattande och dyr omställningsprocess. Försvarsmakter som har byggt på hemmatillverkade eller sovjetproducerade vapen måste nu istället anpassas till NATO-system. Vapenindustrin i väst vädrar nya kontrakt. Beräkningarna för hur mycket omställningen till NATO-medlemskap kommer att kosta varierar mycket, men resurserna är knappa och i ett land som Tjeckien har regeringen redan tvingats skära ner på statsutgifterna i år för att hejda en hotande budgetkris. Till en del kommer de nuvarande medlemmarna att stå för kostnaderna, i synnerhet då USA. Regeringarna i de här länderna måste också övertyga en delvis skeptisk opinion om att inträdet till NATO är riktigt. Starkaste stödet för det här i Polen, det land som hårdast har drabbats av sitt mellanläge mellan stormakterna Tyskland och Ryssland under historiens lopp och där säkerhetsbehovet känns störst, minst det stödet i Tjeckien. Kostnadsfrågan är också viktig när nu parlamenten i alla de nuvarande NATO-länderna ska godkänna överenskommelsen från Madrid. Det mesta pekar på ett ja, men i amerikanska senaten kommer president Clintons folk att pressas hårt på besked om hur mycket kalaset kostar, och senatorerna kommer att vaka över att inte de amerikanska skattebetalarna får stå för det mesta. I Madrid fattades det politiska beslutet om NATOs utvidgning. Fram till 1999, då medlemskapet ska träda i kraft, är det konkreta, militära och finansiella frågor som står på dagordningen. Jan-Olof Pettersson, Madrid.
Den 28 juli 1997. Sedan en vecka tillbaka är det enorma översvämningar i hela Centraleuropa. Tjeckien, Polen och östra Tyskland är mycket hårt drabbade.
Över 100 människoliv har släckts av det framfarsande vattnet i Polen och Tjeckien. I byn Trubky i Tjeckien hölls idag en minnesmässa över de 9 personer som omkommit där. Husen i byn är förstörda. Bara en fjärdedel av invånarna har kunnat återvända nu när vattnet börjat dra sig tillbaka.
Proč, pane Bože? Slyšel jsem už několikrát z vašich úst. Neslyšeli jste odpověď z nebe. A já vám ji taky nedám.
Längs gränsen mellan Tyskland och Polen är kampen mot vattenmassorna fortfarande i full gång och läget förvärras hela tiden. Nu är det mest kritiskt kring städerna Frankfurt an der Oder och Slubice. Vattennivån kring Frankfurt har stigit en halv meter bara sedan igår, och de 17 000 invånarna i Slubice har tvingats lämna sina hem eftersom myndigheterna är rädda att de hårt ansatta skyddsvallarna inte ska hålla. På den tyska sidan har floden brutit igenom vallarna på flera ställen idag. Miljontals liter vatten strömmade ut ur en kilometer lång spricka och dränkte samhället Briskow-Finkenhirt. Bara hustak och träd syns nu. Vi är tacksamma för varje centimeter som vattnet inte stiger mer, säger en av invånarna som har räddat sina ägodelar till övervåningen.
Tjeckien, 29 november 1997.
Klockan är 6 och här är Ekot. Det är regeringskris i Tjeckien. Kristdemokraterna meddelade i natt att de lämnar premiärminister Václav Klaus center-höger-regering. Anledningen är anklagelser om att Václav Klaus parti, Medborgerliga demokratiska partiet, har tagit emot, som det heter, olämpliga donationer. Pengar som misstänks ha påverkat den tjeckiska regeringens privatiseringspolitik. En talesman för president Václav Havel säger att presidenten inte har för avsikt att ingripa i regeringskrisen i Tjeckien.
Regeringen i Tjeckien avgår. Beskedet kom i natt från premiärminister Václav Klaus efter den kritik som riktats mot hans parti efter avslöjanden om en donationshärva. Tjeckiens president Havel ska idag träffa de tre ledarna för center-höger-koalitionen för att diskutera en ny regeringsbildning.
Tjeckien, 15 april 1998.
Vi fortsätter med Tjeckien och president Václav Havel, som igår kväll genomgick en omfattande operation och nu uppges vara utom akut fara.
President Havels tillstånd var livsfarligt, och med varje timme som gick blev han allt sämre, berättade chefsläkaren Ernst Bodner vid Innsbrucks universitetssjukhus efter den 3,5 timme långa operationen. Operationen var svår, men inga komplikationer tillstötte. Václav Havel är mycket svag, men utom fara enligt läkarbulletinen, och har möjlighet att åter tillfriskna helt. President Havel fördes till Innsbruck under ett tisdags eftermiddag med svåra buksmärtor, och eftersom läget bedömdes som akut opererades han redan under kvällen. Václav Havel hade rest på ett par veckors påsksemester till Österrike. I Tjeckiens huvudstad Prag mottogs beskedet om presidentens sjukdom med chockartade reaktioner, även från Havels politiska motståndare. Under senare tid har Václav Havel framträtt allt oftare och alla trodde att han nu återhämtat sig från sin förra svåra sjukdom. För 1,5 år sedan opererades presidenten för lungcancer och insjuknade därefter flera gånger i lunginflammationer. Václav Havel omvaldes till president i januari i år för ytterligare 5 år och han ses som den i statsledningen som står för stabilitet och kan representera Tjeckien utomlands. Kristina Gustafsson, Wien.
Den 15 april 1998. Tjeckiskt ja till NATO.
Parlamentet i Tjeckien har idag med stor majoritet röstat ja till medlemskap i militäralliansen NATO. 154 ledamöter röstade för och 38 emot. Tjeckien kommer att bli ett av de första länderna från det gamla östblocket som ansluter sig till NATO.
Den 17 juni 1998.
Nu ska vi till Tjeckien där det under midsommarhelgen hålls ett nyval. Landet har styrts av en tillfällig expeditionsregering sedan förre premiärministern och högerpolitiken Václav Klaus tvingades avgå efter en finansskandal. Det har också varit många andra finansskandaler i Tjeckien och socialdemokraterna där hoppas därför att de nu ska vinna valet.
Vid extravalet här i Tjeckien så är skandalerna vid privatisering av statliga bolag den heta frågan. Den förra borgerliga regeringen gav alla tjecker kuponger för att de skulle bli aktieägare. Men de här kupongerna har i många fall blivit helt värdelösa. I banker och i investeringsfonder har det på ett häpnadsväckande sätt fifflats och svindlats. En revisionsbyrå som fått i uppdrag att reda ut vad som hänt berättar om en av de värsta skandalerna, CS-fonden med 70 000 andelsägare.
In these funds was stolen equities of these funds. It was stolen more than 1 billion Czech crown.
Where did the money disappear? Who took the money?
They found some of this money in Liechtenstein, some of this money in Switzerland, some of this money in United States.
Bristen på kontroll, att staten och den förra högerregeringen inte reglerade och kontrollerade marknadsekonomin, det är det som socialdemokraterna nu kritiserar. Här är det valmöte i ösregn i en av Tjeckiens många småstäder. Socialdemokraterna är på väg att bli landets största parti.
Věřím, že prosadí víc spravedlnost, která a zamezí těm tunelářům.
Och inne på ölstugan fortsätter sedan diskussionerna.
One of the main program points of the Czech social democracy is the fight against economic criminality.
Does this mean that you will do privatization slower?
Well, it is not only the question of the speed. Yes, of course, maybe slower.
En socialdemokratisk regering skulle bli en rejäl förändring för Tjeckien som ju hittills varit ett paradexempel för nyliberaler. Den förre borgerliga premiärministern Václav Klaus, han har i slutspurten på valrörelsen fått ökat stöd och Klaus ska trots allt inte räknas ut.
The social democrats and that talk about privatization and party finance scandals, will that not hurt you?
Well, I don't think that they should dare to talk about privatization and party financing because they simply want to block privatization and their problems is party financing. Well, are very similar to all other political parties here.
Ja, det kan bli mycket jämnt i valet här och hur det går för en rad småpartier avgör om det blir en nyliberal högerregering igen eller om kanske socialdemokrater kommer till makten i Tjeckien.
September 2000. Tjeckien.
Studio 1 i Peter detta. Klockan är 22 minuter över 5. I Prag i Tjeckien pågår just nu förberedelserna för det årsmöte som Världsbanken och IMF, den internationella valutafonden, ska hålla där nästa vecka. Det som framförallt förbereds är hur man ska hantera de protesterande demonstranter man väntar dit. De tjeckiska myndigheterna vill förstås göra allt för att undvika de våldsamma scener som kablades ut över världen från världshandelsorganisationen WTO:s möte i Seattle i USA i höstas. Karl Ryster är frilansjournalist baserad i Prag i Tjeckien. Karl Ryster, vad vet man än så länge om vilka som kommer till Prag?
Ja, man vet väl inte riktigt exakt vilka. Man vet att de flesta demonstranterna kommer från grannländerna, Tyskland, Österrike och USA framför allt. Man räknar med cirka 25 000 demonstranter och då är cirka 16-17 000 från utlandet.
Och det är alla möjliga olika grupperingar, till och med skinheads har jag hört.
Ja, det är då ekologiska organisationer, det är djurskyddsorganisationer och skinheads. De tillhör den nationalistiska grenen av de här organisationerna och givetvis är de emot globalisering också. Och det är faktiskt de som kommer att ha den första demonstrationen som går av stapeln nu den 23 september i Prag.
Så skinnhuvudarna är emot globalisering alltså?
Givetvis, eftersom de flesta är nationalister. Och det här kommer inte gå ostört till, för att vänsterorganisationer har också lovat att de inte ska få demonstrera alldeles ensamma ute på Lättnafälten, som det heter, utan man har sagt att man kommer att möta skinnhuvudarna med våld. Och det som ska hindra det här är alltså den tjeckiska polisen som har tillkallat 11 000 poliser till det här världsbanksmötet.
Ja, 11 000 poliser. Hur förbereder man sig annars för detta möte i Tjeckien?
Ja, man har ju stängt av gator i centrala Prag. Folk som bor i närmaste omgivningen av kongresscentret har redan börjat bunkra mat. Man har spikat igen skyltfönster. Man har låtit alla tjeckiska skolbarn i grundskolan och gymnasien få ledigt under den här veckan som mötena kommer att pågå.
Det låter som dramatiska förberedelser. Vad säger den tjeckiska allmänheten?
Ja, man vet inte riktigt vad man har att vänta, men det är en ganska tät stämning och det finns väl inte någon familj eller någon bar där man inte har diskuterat vad man ska göra, om man ska åka ifrån Prag, om man ska stanna, om man ska ta ut en semestervecka. Så att atmosfären är tät och ingen riktigt vet vad man har att vänta sig.
Vad betyder det annars för Tjeckien som land att det här prestigefyllda mötet ska hållas just där?
Ja, president Havel har ju sagt att det här är oerhört prestigefyllt för landet. Det är första gången som det här mötet hålls i ett före detta kommunistland. Rent ekonomiskt så räknar Prag och Tjeckien med en vinst på ungefär 100 miljoner svenska kronor. Hotellen har höjt sina priser under den här veckan med det dubbla. De som har klagat mest är taxichaufförer och de prostituerade som finns i Prag, för att alla de här världsbankirerna har ju bilar till förfogande och man räknar med att antiglobaliseringsdemonstranterna inte kommer åka så mycket taxi. Och det är väl samma sak med utnyttja erotiska tjänster i Prag, kommer varken världsbanksdeltagarna göra eller antiglobaliseringsdemonstranterna.
Karl Ryster om synen på detta möte i Prag. Vi ska...
Fjärde januari 2001. Det jäser bland Tjeckiens journalister.
Vi ska vrida klockan tillbaka några timmar. Platsen är Prag igår kväll. 100 000 människor samlades för att visa sitt stöd för de strejkande tv-journalisterna. Den största missnöjesreaktionen mot tjeckiska politiker sedan kommunismen störtades 1989.
Det som kallar de strejkande tv-journalisterna för extremister och rebeller vet inte vad de pratar om, sa den populära skådespelerskan Eva Holbova och fick folkhavet på Vatslavplatsen att jubla instämmande. På ytan gäller konflikten en ny vd och en ny nyhetschef på den statliga tjeckiska televisionen. Två chefsutnämningar som tv-journalisterna vägrar godkänna och därför har ockuperat sin arbetsplats sedan i julas. I själva verket gäller konflikten att Tjeckiens två största partier, det socialdemokratiska och det konservativa, bildat en ohelig allians. På ett fullständigt ogenerat sätt blandar sig de båda partierna i public service-företagens programverksamhet och delar ut viktiga samhällsposter till varandra. Den viktiga frågan om självständiga och oberoende media nonchaleras. Därför gick tjeckerna igår kväll nästan man ur huset och protesterade i den här aktionen som nog saknar motstycke i mediehistorien. Bland de över 100 000 demonstranterna i Prag fanns fursten Karl Schwarzenberg, tidigare stabschef hos president Václav Havel. Han betecknade demonstrationen som en viktig del av kampen för åsiktsfrihet och journalisternas oberoende.
Gabes ist ein wesentlicher Kampf für Meinungsfreiheit und für die Unabhängigkeit der Journalisten.
Nyhetsredaktionen har äntligen satt ner foten för partiernas inflytande. Journalisterna har mitt 100-procentiga stöd. Kan man då se den här demonstrationen som en vidareutveckling av 1989 års revolution, frågar jag. Det kan man säkert. Demokratiskt tänkande uppstår inte över en natt. Människorna här vande sig av med att engagera sig och nu har det gått upp för många tjecker att man ständigt måste kämpa för friheten, kommenterade fursten Karl Schwarzenberg den märkliga demonstrationen. Stora demonstrationer ägde igår kväll också rum, inte bara här i Prag utan också i städerna Brno och Ostrava. Att just den här frågan till den grad skulle väcka folkets vrede var det nog inte många politiker som hade räknat med. Kjell Albin Abrahamsson, Prag.
Januari 2001.
Trycket ökar nu på Tjeckiens omstridde tv-chef Jiří Hodač. Efter en 14 timmar lång debatt uppmanade landets parlament i natt honom att avgå.
Vinnare just nu är journalisterna som gjorde uppror och började strejka. Det kan hända att de omplaceras eller förflyttas så småningom för att statuera ett exempel. Men för dagen har de alla anledning att jubla. Segrar är ju också Socialdemokraterna som leder en minoritetsregering. Genom att genomdriva tv-chefens avgång, alltså genom att få parlamentet att kräva att Hodač avgår frivilligt, så framstår partiet som ett försvar för demokratin, det fria ordet och journalisters rätt att arbeta utan styrning från något håll. Förlorare är det konservativa partiet. Det var det som genomdrev att Hodač skulle utses av det speciella råd som tillsätter tv-chefer. Det gör inte parlamentet. Hodač själv är på sjukhus. Han togs in tidigare i veckan på grund av utbrändhet. Nu är det han som avgör om krisen i tjeckiska tvn kan anses avslutad eller om den ska fortsätta att dra ut på tiden några dagar till. Jane Brick, SVT, Tjeckien.
Tjeckien, den 13 augusti 2002.
God kväll. Ja, från stora delar av Centraleuropa så kommer rapporter om följderna av de enorma översvämningar som drabbar land efter land. I Tjeckien har 50 000 människor tvingats lämna sina hem och i huvudstaden Prag kämpar just nu brandmän och militärer febrilt för att rädda den historiska staden från vattnet.
Prag väntar på flodvågen.
Vlada vyhlásila stav nouze. To znamená, že k dispozici jsou kapacity záchranného sboru, to je myslím velká pomoc. Tak se vyhodnotí škody a bude se postupovat normálně podle takzvaného krizového zákona.
10 mil söder om staden tvingades myndigheterna igår öppna dammluckor för att inte fördämningarna skulle sprängas. Och nu stiger floden Moldau med 20 cm varje kvart. Hela Prags gamla stad med 50 000 invånare har evakuerats under dagen. Överallt syns här de 1200 soldater som myndigheterna kallat in för att hjälpa till med evakueringen.
Takhle, to se nedá takhle teď přesně říct, jenom já, co jsem tady, tak jsem odeslal zhruba 40 autobusů.
Gatorna här i Prags gamla stad är folktomma nu på eftermiddagen, med undantag för enstaka människor som tömmer sina lägenheter på värdeföremål. Hittills har polisen gripit två plundrade. 10 människor har omkommit i översvämningarna som är de värsta i Tjeckien på 50 år. Även Tyskland och Österrike är drabbade i Centraleuropa. Södra delen av Tjeckien har hittills drabbats värst. Men om floden Moldau fortsätter stiga kan Prags gamla historiska kvarter skadas allvarligt. Däribland Prags kännemärke, den 700 år gamla Karlsbron.
Fjortonde och 15 augusti 2002.
Ja, fler än 200 000 människor har tvingats lämna sina hem i Tjeckien på grund av översvämningarna. 9 människor har omkommit i landet och i huvudstaden Prag strömmade vattnet från Moldau in i förmiddags.
Räddningsmanskapet fortsätter att stapla sandsäckar runt de historiska byggnaderna. Alla broar i staden har stängts och de historiska judiska kvarteren har utrymts.
Det är en kamp mot klockan. Jarmila Nesladkova driver en frisörsalong i den gamla delen av Prag. Jarmilas salong ligger i en källare och det stigande vattnet hotar att när som helst stippra in genom väggarna.
Samozřejmě stěhuji věci, abych zachránila to, co se dá, protože jsem do toho dala moc peněz a je to.
Jarmila får hjälp av en vän med att rädda de värdefullaste sakerna. Salongen är Jarmilas livsverk och det är tungt att tvingas lämna den till ett ovisst öde.
Strašný, to se nedá vyslovit, protože když potom slyším, že zahynou lidi, tak je to hrozný. Zlobte se, já už můžu, abych se rozbrečela.
Samtidigt stiger vattnet sakta men säkert minut för minut och det finns ingenting pragborna kan göra för att hindra det. På sina håll står gator och hus i 2-3 meter djupt vatten. En skola mitt i Prag används som härberg för människor som tvingas lämna sina hem. Här bor och sover hundratals i skolsalarna. Jiri och Dagmar är båda över 70 år och sedan i morse är skolan deras nya hem. Trots att vattenmassorna inte går att stoppa finns det saker som pragborna kan göra för att hjälpa varandra.
Dorazila jsem včera večer na výzvu, která přišla v rádiu, podle který vlastně říkali, že jim...
Tjeckien har över 200 000 personer evakuerats. Det är den största evakueringen sedan andra världskriget. Flera människor har dött och myndigheterna har utlyst katastroflarm. Men det finns ingen som kan säga när vattenmassan har nått sin kulmen.
Ja, Mattias på plats i Prag, hur är situationen just nu?
Vad som händer just nu här i Prag är att hela Prag väntar på besked om vattenmassorna kommer att öka och de stabiliseras. Myndigheterna har sagt att de här timmarna som har gått och de som kommer nu är väldigt viktiga för att se om alla plastsäcksvallar som man har lagt ut här kommer hålla. Och det är inte så mycket som ska krävas för att de ska gå sönder. Det behöver inte vara mer regn eller flöden utan det räcker egentligen med lite förändrad vind.
Vilka prognoser gör man för de närmaste dagarna?
Fortfarande så är stora delar av centrum helt utan ström och lokaltrafiken går bara sporadiskt. Också den fasta telefonnätet fungerar inte heller i centrum. Och sen så, pragborna kan bara se hur stora kulturmärken som till exempel Nationalteaterns källare nu vattenfylls och massa konst riskerar att gå förlorad.
Du, hur reagerar människor och turister som är på plats? Ser de det här bara som en turistattraktion egentligen eller?
Ja, det är olika, men många är ganska bestörta. De ser ut att ha ett ganska tomt ansiktsuttryck när de står och tittar på de här enorma vattenmassorna som passerar förbi och som fyller gatorna med 2-3 meter med vatten. Och det kanske kan vara roligt till en början, men när man ser att det är riktiga hus och affärer och allting förstörs så är det verkligen hemska syner faktiskt.
Tack Mattias Stjernqvist direkt från Prag.
Och först då översvämningarna i Centraleuropa. Staden Dresden i östra Tyskland står nu till stora delar under vatten. Tusentals invånare har evakuerats under natten och myndigheterna befarar att sydöstra Tyskland har några riktigt svåra dagar framför sig.
I natt evakuerades tusentals invånare i städer i den tyska delstaten Sachsen, framförallt i Dresden men också i Dessau. Under natten har det tyska försvaret flugit ut 3600 sjukhuspatienter med helikopter. Dresden är också en stad med stora kulturrikedomar. Det berömda operahuset och palatset Zwinger reser sig just nu som monument rakt ur det bruna vattnet. I Dessau mynnar floden Mulde in i Elbe. Där hotas en damm vid ett område med kemiska industrier. Om översvämningsvattnet får dammen att brista kan det få följder för miljön, sa en talesman för en kemikoncern igår. Det framgick dock inte hur svåra skador eller i så fall vad det var för ämnen som kan spolas ut. De närmaste dagarna väntas bli mycket svåra i Sachsen. Sen står delstaten Sachsen-Anhalt också i det före detta Östtyskland på tur från och med helgen. Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder har förklarat att det här inte är en fråga bara för Sachsen utan en fråga för hela Tyskland. Han menade också att översvämningen är ett svårt bakslag för uppbyggnaden av Tysklands östra delar. Och han vill nu tidigare lägga inrättandet av en fond som kallas för Solidaritetsfonden för uppbyggandet av det tidigare DDR som var tänkt att finnas från och med 2005.
Korrespondent. Vi har hört under veckan här om översvämningarna, eller de senaste veckorna har vi hört om översvämningarna i Centraleuropa. Och nu idag så har svenska regeringen beslutat att ge ytterligare 4 miljoner kronor till räddningsinsatser i översvämningarnas Tjeckien. Det innebär att man sammanlagt ger 9 miljoner till det. Hallå där, Bo Andersson från Räddningsverket, insatschef för den svenska styrka som håller på med undsättningsarbetet där nere i Tjeckien. Hur är läget där du är?
Ja, det är obeskrivligt. Det är förskräckligt. Alltså det vattnet har varit, det har förstört allt. Och mycket, mycket stora skador. Och jag åkte längs floden här nere mot Prag på en mil igår. Mm. Och det var obeskrivligt. Och en enorm stank. Så att det är ett mycket, mycket omfattande arbete som tar vid.
Vad är det som gör att det stinker?
Ja, det blir förmultningsprocess i stort sett direkt. Och risken är ju också att det blir sjukdomar och sånt i spåret för det här om vi inte får ner rätt utrustning.
Du menar att det är risk för smittspridning och sådär?
Jajamän. Det är ju det som är det svåra efter en översvämning. Att det gör det mycket kadaver efter döda djur och så vidare.
Du har varit engagerad i liknande insatser i svenska i översvämningar. Om du jämför, vad säger du då?
Ja, det går inte. Det här är så jättestort så att vi tittar hemma i Sverige så kan vi inte förstå det trots att vi tittar på tv och så vidare. För det är i stort sett ofattbart. Jag såg igår båtar som hängde upp bland träna, hus som alltså hade följt med floden och låg emot någon träd i strandkanten och så vidare. Så att, och ett exempel hörde jag det, ett vittne som hade sett stora lastbilar rulla som tändstensaskar. Ett stort svin, med 3000 svin rakt ut i floden och försvann.
Om du värderar den här erfarenheten med tidigare erfarenheter med räddningsarbete, vad kommer du fram till då?
Ja, det går inte, som jag sa, jämför. Det här är enormt och jag hoppas att vi kan utvärdera det här och tillsammans med de drabbade länderna här och få någon form av beredskap. Man vet ju inte vad det här kommer här nästa.
Ja. Nu meddelas det att man i Tjeckien beslöt sig för att förlänga undantagstillståndet i de här värst drabbade regionerna och att ifrån Tyskland hör man att det kan komma mera regn och sådär. Hur är stämningarna där nere?
Det är alltså stora områden avstängda och polis och militär som bevakar. De som har bott i de här områdena tider väldigt, för att de har blivit av med allt. Och jag har sett gamla människor som är helt apatiska och inte kan, ja, de är inte kontaktbara helt enkelt, så det är ett stort socialt problem samtidigt.
säger Bo Andersson från Räddningsverket som också leder den svenska styrkan som jobbar med undsättningsarbete i översvämningarnas Tjeckien. Tack.
Den 31 december 2002.
Vid midnatt är det precis 10 år sedan Tjeckoslovakien upplöstes och de båda självständiga länderna Tjeckien och Slovakien bildades. Vår Centraleuropa-korrespondent som rapporterade om delningen för 10 år sedan konstaterar nu att skilsmässan rymmer många positiva överraskningar.
För 10 år sedan, som vid alla skilsmässor, utväxlades hårda ord. Men i motsats till Sovjetunionens och Jugoslaviens sönderfall avlossades inte ett enda skott och gränstvisterna löstes vid förhandlingsbordet. Nedmonteringsledarna var tjecken Václav Klaus och slovaken Vladimir Mečar. Att tjeckerna galant skulle klara sig rådde inga tvivel om, men om slovakerna fanns stor skepsis, mycket beroende på att Mečar själv var en auktoritär och nationalistisk slugger. Typiskt nog, när Slovaken i natt firar sitt 10-årsjubileum är Mečar inte bjuden. Han har gjort följande trösterika uttalande: jag grundade inte landet för mig personligen utan för medborgarna. Att det över axeln sedda Slovakien lyckats så bra är den stora positiva överraskningen. De senaste åren har Slovakien till och med haft bättre ekonomisk tillväxt och lägre budgetunderskott än Tjeckien. Däremot är både inflationen och arbetslösheten högre. Den senaste stora triumfen var att Prag och Bratislava samtidigt inbjöds till det utvidgade EU. Mellan de båda huvudstäderna råder de allra bästa relationerna och idag, 10 år efter skilsmässan, är båda parterna nöjda, vilket märks i uttalanden som: Tjeckien och Slovakien kommer i det gemensamma Europa att tillmätas större betydelse än Tjeckoslovakien. Vi kommer att ha dubbelt så många platser i Europaparlamentet. Som positivt exempel nämns också de pågående förhandlingarna om ett gemensamt skydd av luftrummet. Men då suckar alla tjeckoslovaken nostalgiker med den berättigade invändningen: men herregud, det hade vi ju förut också. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.